Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Blood Runs Cold av Mark O. Bradley är facklitteratur som förenar true crime, arbetarrörelsehistoria och politisk granskning. Boken kretsar kring morden på Joseph Jokjablonski, hans hustru Marg och deras dotter Charlotte i Clarksville i Pennsylvania på nyårsafton 1969. Jablonski hade utmanat Tony Boyle, den mäktige och korruptionsanklagade ordföranden för gruvarbetarfacket United Mine Workers of America. Bradley undersöker inte bara själva brottet och jakten på de ansvariga. Han placerar också våldet i en större konflikt om vem ett fackförbund ska tjäna ledningen eller medlemmarna. Berättelsen visar hur kolgruvarbetarnas farliga vardag, industrins inflytande och en odemokratisk facklig apparat skapar förutsättningarna för krisen. För svenska läsare ger boken ett tydligt, om än mycket mörkare, jämförelseunderlag till frågor om facklig representation, medlemsinflytande och ansvar i organisationer. Syftet är både att klarlägga ett historiskt brott och att förklara varför dess följder förändrade den amerikanska arbetarrörelsen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, morden som följd av en maktkamp i gruvarbetarfacket. Bokens centrala utgångspunkt är att morden på familjen Jablonski inte kan förstås som ett isolerat kriminalfall. De växte fram ur en konflikt om kontrollen över United Mine Workers of America, ett förbund som representerade arbetare i en industri präglad av hårda arbetsvillkor, ekonomiskt beroende och allvarliga säkerhetsrisker. Jablonski var själv en erfaren person inom fackföreningsvärlden, men han blev en intern kritiker av Tony Boyles ledning. Han ville att förbundet i högre grad skulle företräda gruvarbetarnas intressen och ge medlemmarna ett verkligt inflytande. Bradley visar därmed hur en formellt medlemsstyrd organisation kan fjärma sig från sin egen bas när en ledning kontrollerar resurser, informationsflöden och interna processer. Boyles makt beskrivs i relation till anklagelser om förskingring, undertryckt opposition och en hållning som låg nära kolbolagens intressen. Det är den strukturen som gör mordens politiska betydelse begriplig. Våldet blir inte bara ett uttryck för personligt hat, utan yttersta konsekvensen av ett system där opposition uppfattades som ett hot mot ett helt maktnätverk. Boken kopplar därför samman individuell brottslighet med institutionellt ansvar, utan att reducera den ena dimensionen till den andra. För det andra, en kriminalutredning som blottlägger flera ansvarsnivåer. Bradley använder kriminalberättelsens framåtrörelse för att göra ett komplext historiskt skeende konkret. Han följer tidslinjen kring attentatet, de män som anlitades för att utföra det och den utredning som så småningom ledde fram till ansvariga. Detta grepp ger läsaren insyn i hur planerat våld kan organiseras genom avstånd mellan den som beordrar, den som förmedlar och den som utför. Just den kedjan är viktig, eftersom det visar varför det kan vara svårt att fastställa ansvar i politiskt motiverade brott. Att bevisa vem som höll i vapnet är inte samma sak som att klarlägga vem som skapade motivet, finansieringen och beslutsmiljön. Boken behandlar den omfattande federala jakten efter gärningsmännen som en avgörande del av berättelsen, men dess fokus är bredare än en traditionell polisutredning. Rättsprocessen får betydelse därför att den öppnar en sluten facklig maktsfär för offentlig granskning. För en läsare visar formen också styrkan i välgjord true crime. Spänningen används inte enbart för dramatik, utan för att förklara hur bevis, vittnesmål och organisatoriska samband kan förändra vad som tidigare varit rykten eller rädsla till ett offentligt prövat händelseförlopp. För det tredje, valfusk och svagt medlemsinflytande före reformrörelsen, en avgörande del av Blood Runs Cold, är skildringen av det omstridda fackliga presidentvalet 1969. Jablonski och hans allierade menade att Boyles administration hade kompromitterat valets genomförande. Efter mordet drev hans son Chip Jablonski, juristen Josef Rau och andra vidare kraven på att valet skulle granskas. Bradley visar hur kampen handlade om mer än att byta en ledare. Den gällde huruvida medlemmarnas röster kunde fungera som en faktisk kontroll över en etablerad facklig ledning. När interna klagomål och formella vägar inte ger resultat kan organisationens demokratiska regler finnas på papperet utan att skydda oppositionen i praktiken. Boken beskriver också den långsamma vägen genom fackets egna procedurer, arbetsdepartementet och offentligheten. Den processen understryker betydelsen av oberoende tillsyn, tydliga valregler och möjlighet för vanliga medlemmar att få stöd utanför organisationens ledning. Detta är särskilt relevant för läsare som vill förstå skillnaden mellan ett fackförbund som institution och ett fackförbund som levande medlemsrörelse. Bradley framställer inte demokrati som en självklar egenskap hos facklig organisering, utan som något som måste försvaras genom insyn, fria val och organiserad opposition. För det fjärde, Quayle-industrins villkor förklarar konfliktens större betydelse. Boken placerar fackstriden i den amerikanska Quayle-industrins sociala och ekonomiska verklighet. För gruvarbetare var frågor om löner, pensioner, arbetsmiljö och säkerhet inte abstrakta förhandlingspunkter. De berörde familjers försörjning och risken att skadas eller dö i arbetet. Därför fick ett avståndstagande mellan facklig ledning och medlemsbas särskilt allvarliga följder. Om förbundet inte drev gruvarbetarnas krav kraftfullt försvagades en av få motvikter mot bolagens makt. Bradley kopplar Jablonskis reformkrav till denna större fråga om representation. Hans utmaning mot Boyle framstår inte främst som en personlig rivalitet, utan som en konflikt om huruvida unionen skulle återgå till att vara en social kraft för de som arbetade i gruvorna. Perspektivet hindrar också läsaren från att se korruption enbart som en fråga om enskilda personers moral. Korruption får en materiell effekt när medel och inflytande som borde stödja medlemmar istället används för att bevara en sluten ledning. För svenska läsare kan jämförelsen tydliggöra varför förtroendet för fackliga institutioner är beroende av både intern demokrati och synliga resultat i arbetslivet. Boken visar hur brister i båda delarna kan förstärka varandra. Slutligen, efterverkningarna och det historiska maktskiftet inom UMVA, Blood Runs Cold, stannar inte vid gripanden och domar. Bradley behandlar hur morden utlöste en bredare reformrörelse bland gruvarbetare och bidrog till ett historiskt maktskifte i United Mine Workers of America. Den efterföljande rörelsen, Miners for Democracy, samlade missnöje som redan fanns bland medlemmarna och gjorde det möjligt att utmana den gamla ledningen. Resultatet blev den första framgångsrika medlemsdrivna erövringen av ett stort amerikanskt fackförbund i modern tid. Denna utveckling är avgörande för bokens tolkning av tragedin. Den visar inte att mordet i sig automatiskt skapade förändring, utan att politisk förändring krävde fortsatt organisering. Juridiskt arbete och offentlig uppmärksamhet från människor som vägrade låta fallet tystas ned. Boken ger därmed en nykter bild av reform. Ett avslöjat missförhållande räcker sällan, eftersom institutioner ofta skyddar sina egna rutiner och makthavare. Förändring kräver att medlemmar kan samordna sig, formulera alternativ och använda både interna och externa demokratiska verktyg. Det är också här Bradley skiljer sin bok från en renodlad mordhistoria. Han följer konsekvenserna in i organisationslivet och visar varför ett enskilt brott blev en vändpunkt för den amerikanska fackföreningsrörelsen. Sammanfattningsvis, Blood Runs Cold passar särskilt väl för läsare med intresse för amerikansk historia, arbetsliv, facklig demokrati och verklighetsbaserad kriminalberättelse. Den är också relevant för den som vill förstå hur maktmissbruk kan uppstå i organisationer som från början har skapats för att försvara vanliga människors intressen. Bokens intellektuella värde ligger i att den inte skiljer brottet från dess sammanhang. Läsaren får både en bild av mordutredningen och en analys av de organisatoriska förhållanden som gjorde konflikten så farlig. Praktiskt ger den ett skarpt perspektiv på varför transparenta val. Oberoende granskning och möjligheten att organisera intern opposition är centrala skydd i alla medlemsorganisationer. Jämfört med många böcker inom true crime utmärker sig Bradley genom att inte låta gärningsmännen eller den kriminaltekniska gåtan bära hela berättelsen. Brottet är viktigt, men det fungerar som vägen in i en större historia om kolindustrin, arbetarrörelsen och kampen om vem som får tala för arbetare. Jämfört med breda översikter över amerikanska fackförbund är boken istället ovanligt konkret. Den visar hur abstrakta frågor om demokrati och korruption får följder för verkliga familjer och samhällen. Kombinationen av juridisk skärpa, historiskt sammanhang och en tydlig berättelselinje gör den särskilt värdefull. Den lämpar sig både som introduktion till denna avgörande konflikt och som fördjupning för läsare som redan känner till amerikansk arbetarhistoria. Om du vill stödja Mark A. Bradley, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!